Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Owning the Earth, the Transforming History of Land Ownership, en sakprosa om hur jordägande har format samhällen, makt och frihet genom historien. Andrew Linklater undersöker hur idén om att en enskild person kan äga mark exklusivt växte fram och hur den förändrade både politiska system och ekonomiska villkor. Boken rör sig från äldre gemensamma och feodala ordningar till modern privat äganderätt, med jämförelse mellan Västeuropa, Nordamerika, Ryssland, Kina och den islamiska världen. Poängen är inte bara att beskriva vem som äger mark, utan att visa varför just ägandet av mark har fått så stor betydelse för demokrati, social rörlighet, ojämlikhet och kapitalism. Linklater skriver historiskt brett, men med tydlig idé om att markfrågan fortfarande är avgörande för hur vi förstår ekonomiska kriser och framtida samhällsfrågor. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur privat markägande växte fram ur äldre gemensamma system. Bokens kärna är skiftet från gemensamt eller hierarkiskt jordägande till modern privatäganderätt. Linklater visar hur mark länge förvaltades som en kollektiv resurs, eller låg under kronan, kyrkan eller en lokal herre, och hur detta gradvis ersattes av mer exklusiva rättigheter. Det viktiga är att han inte beskriver utvecklingen som en enkel framgångshistoria. Istället framställs förändringen som dubbelverkande. Den skapade nya möjligheter för individen, men den trängde också undan äldre livsformer och ledde till fördrivning av människor som tidigare haft tillgång till jorden genom sedvanerätt eller gemenskap. Genom att följa denna omvandling blir det tydligt att privat ägande inte bara är en juridisk ordning, utan en civilisatorisk idé som förändrade hur människor förstod frihet, ansvar och tillhörighet. För en svensk läsare går det att tänka på motsvarande historiska spänningar kring skiften, ägogränser och statens växande roll i markfrågor. Även om Linklater arbetar globalt snarare än nationellt. För det andra, markägande som grund för frihet, representation och demokratiska institutioner. En av bokens viktigaste teser är att privat jordägande inte bara skapade ojämlikhet utan också bidrog till politisk frihet. Linklater kopplar utvecklingen i särskilt England och Nordatlanten till framväxten av självständiga individer, starkare rättigheter och representativa institutioner. Resonemanget bygger på att den som äger mark får en mer varaktig position i samhället, vilket kan ge både ekonomisk handlingskraft och politiskt inflytande. Samtidigt menar han att denna frihet inte var allmänt fördelad från början. Den växte fram i ett system som ofta byggde på exkludering. Det gör analysen mer nyanserad än en vanlig hyllning till privatägande. Boken undersöker alltså hur samma struktur kunde frigöra vissa grupper och samtidigt binda andra hårdare till jorden. Det är också här Linklater knyter an till större frågor om statens form, eftersom äganderätten blir en av förutsättningarna för parlament, rättsprocesser och politisk representation. Förståelsen av detta samband är central för att se varför jordägande inte bara hör hemma i agrarhistoria utan i hela berättelsen om modern demokrati. För det tredje, jämförelsen mellan England, Ryssland, Kina och den islamiska världen. Boken blir särskilt intressant genom sina internationella jämförelser. Linklater stannar inte vid Västeuropa utan ställer olika marksystem mot varandra för att visa att äganderätt inte utvecklades på samma sätt överallt. I Ryssland, Kina och den islamiska världen växte andra former av jordkontroll fram, med andra relationer mellan stat, familj, bönder och lokal makt. Det betyder att land inte bara var en ekonomisk tillgång, utan också ett sätt att organisera socialt ansvar och politisk ordning. Genom dessa jämförelser vill Linklater bryta den vanliga föreställningen att den västerländska modellen är den naturliga slutpunkten för historien. Istället framstår den som en särskild lösning bland flera möjliga. Det gör boken analytiskt stark, eftersom läsaren får se att samhällen kan bygga stabilitet på helt olika sätt. För svenska läsare är det också relevant att tänka på hur skilda nordiska, europeiska och östeuropeiska jordbrukstraditioner har påverkat samhällsutvecklingen. Linklaters poäng är att markens juridiska form alltid hänger ihop med större frågor om makt, ansvar och samhällskontrakt. För det fjärde, landreformer och socialrättvisa. Från Japan till Asien efter andra världskriget. Linklater intresserar sig inte bara för hur äganderätten uppstod, utan också för när den omfördelade. Därför spelar landreformer en stor roll i boken. Särskilt viktiga är de insatser som gjordes efter andra världskriget i delar av Asien, där jord omfördelades för att bryta gamla maktstrukturer och skapa bredare ekonomisk utveckling. Här använder Linklater exempel som visar att jordreform kan vara mer än en teknisk policyfråga. Den kan förändra hela samhällens fördelning av makt, inkomster och framtidsmöjligheter. Boken kopplar detta till social rörlighet eftersom tillgång till mark ofta avgör om människor kan bygga självständighet eller förbli beroende av andra. Samtidigt framgår att reformer inte är neutrala. De kräver politisk vilja och innebär alltid konflikter om vem som ska bära kostnaden för förändringen. Det gör avsnittet om jordreformer särskilt betydelsefullt eftersom Linklater använder historiska exempel för att visa hur markpolitik kan lägga grunden för ekonomisk tillväxt, men också för mer jämlika samhällen. För den som är intresserad av svensk jordbrukshistoria ger detta en tydlig parallell till hur ägande, arrenden och reformer har format landsbygdens villkor även här. Slutligen, mark som ekonomiskt instrument och förklaringen till modern ojämlikhet. I boken senare delar förskjuts fokus mot den moderna ekonomin, där mark inte längre bara ses som jord att bruka utan också som en tillgång att investera i. Linklater kopplar detta till finansialiseringen av fastegendom och till kriser som 2008 års finanskris. Hans poäng är att när mark behandlas som ett kapitalobjekt, skild från människors faktiska bruk och försörjning, kan den driva på spekulation och koncentration av rikedom. Därmed blir jordägande inte ett avlägset historiskt ämne utan en nyckel till att förstå samtida ojämlikhet. Detta är en av bokens mest moderna och samhällskritiska dimensioner. Den visar att gamla frågor om vem som har rätt till jorden fortfarande påverkar bostadsmarknad, kapitalbildning och förmögenhetsfördelning. Linklater menar alltså att markens betydelse inte försvann när ekonomier industrialiserades. Den förändrade bara form. Det gör boken relevant för läsare som vill förstå så sambandet mellan historisk äganderätt och dagens ekonomiska obalanser, inte minst i länder som Sverige där bostäder, jordbruksmark och investeringar alltjämt påverkar vem som får långsiktig trygghet och makt. Sammanfattningsvis, Owning the Earth passar bäst för läsare som är intresserade av historia, ekonomi, politisk idéhistoria och frågor om rättvisa. Den ger särskilt mycket till den som vill förstå varför markägande är mer än en juridisk detalj. Utan en struktur som påverkat allt från demokrati och social rörlighet till kolonisation och finanskriser. Boken fungerar också för den som söker en bredare förklaring till varför olika samhällen utvecklat så olika former av makt och ansvar kring jorden. Det som särskiljer den från många andra böcker om äganderätt är den stora historiska skalan och den tydliga jämförelsen mellan regioner och civilisationer. Linklater skriver inte bara om lagar och ekonomiska modeller, utan om hur idéer om ägande formar hela livsform. Samtidigt gör han det med en förmåga att binda ihop äldre agrarhistoria med moderna problem som ojämlikhet och spekulation. För den som vill ha en bok som förenar historisk bredd med samtidsrelevans är detta ett starkt val. Om du vill stödja Andrew Linklater, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen.